Ja, tillsammans på Fridhäll än en gång, som Erling sa. Två församlingar som jag tror vill göra en skillnad här i vårt samhälle. Vi har kommit hit därför att vi tycker att Fridhäll är en härlig mötesplats under sommaren, eller hur? En oas för kropp och själ, och bara titta ut är en predikan i sig, eller hur? Men sen tror jag det är någonting ännu mer som driver oss. För jag tror att det finns en längtan hos oss alla. Den finns hos mig, och jag tror att den finns hos dig också. Som skulle kunna sammanfattas så här. En längtan som jag tror att vi båda församlingar uttrycker i den vision som vi bär på. Det är en längtan efter att få komma närmare Jesus. Vi sjöng om det i den här sången. Att du, bara du, ska få tillfredsställa mig. En längtan efter att vi ska få komma närmare varandra. Men vi finns också här. Och särskilt tror jag vi vill under fridhällssäsongen också att vi ska få komma närmare människorna i det här samhället. Det finns väldigt mycket som vi kan vara tacksamma för i våra församlingar. Vi bär båda på en rik historia. Och vi kan minnas väldigt många gånger då Gud har berört oss. Ibland kan det till och med vara lätt att liksom leva i det förgångna, eller hur? Och önska att det ska komma tillbaka. Och visst ska vi tacka Gud för allt det som har varit förut. Och allt som vi har fått betyda i den här bygden. Men så ska vi inte glömma att vi lever idag. Och den situation som vi finns i, vi är inte längre kyrkan mitt i byn. Det var Guds folk långt tidigare. Men nu kanske de mentala trösklarna och fördomarna ibland kan de vara ännu större än tidigare. Vi har många av de äldre som har fått flytta till högre ort. Och så ser vi kanske inte att det fylls på stadigt med nya människor som kommer till tro. Och ibland kan det nästan kännas som i det här tv-programmet, om man frågar sig vart. Är vi på väg? Eller hur? Och då finns det ju två sätt att reagera. Det ena är att tappa modet. Att liksom fortsätta att titta tillbaka längtansfullt i backspegeln. Och liksom backa in i framtiden. Och njuta av gemenskapen så länge det går. Det andra, det är att stanna upp. Att inse, okej, det är kris. Men samtidigt så är Gud här. Guds ande är här. Och med hans hjälp kan vi få en förnyad vision. Och vi kan få en förnyelse, ett gemensamt syfte, en gemensam nystart. Som gör att vi igen blir församlingar som gör skillnad och avtryck i vår bygd. Och det tror jag handlar om att låta den här visionen inte bara vara någonting som står på ett papper. Utan som finns där djupt inne i vårt hjärta. Nära Jesus, nära varandra och nära världen. Och än en gång så skulle jag vilja stanna upp inför den visionen utifrån ett brev i Nya Testamentet. Där jag gör lite små neddykningar, det är första Thessalonikerbrevet. Det handlar om en församling som gjorde avtryck. Inte bara i sin egen stad, utan långt utanför sina gränser. Paulus och hans följeslagare, de hade kommit genom nuvarande Turkiet. Och så kom de fram till Troas som ligger där på den nordvästra kusten av Turkiet. Och där så har Paulus en syn om natten. Han möter en man som vädjar, kom över till Makedonien och hjälp oss. Och som ett resultat av det så åker Paulus och hans följeslagare över till Grekland. Och evangeliet kommer för första gången till Europa. Filippi blir den första församlingen. Och efter en fängelsevistelse där, Paulus han hade många fängelsevistelse, så kommer Paulus och hans följeslagare just till Thessalonike. Och det var en stor stad. Ungefär 200 000, alltså större än Jönköping och Huskvarna tillsammans. En viktig knutpunkt på den så kallade Egnatiska vägen som band ihop Rom med hela den östra delen av Romariket. Sen är det märkligt. Efter bara 3 veckors intensiv förkunnelse så bildas en församling. Det är inte så ofta man får vara med om det idag. Ja, det är i länder som Indien och Nepal. Där händer det faktiskt. På kort tid att det bildas församlingar. Där bildas en församling. Men Paulus måste fly som så många gånger för judarna till Berea. Och sen till Aten. Och därifrån från Aten så skickar han tillbaka Timoteus till Thessalonike. För att få veta hur går det med den här purunga församlingen. Och så kommer han tillbaka till Timoteus med glada nyheter men också en del bekymmer som Paulus tar med i det här brevet. Och det är inte svårt att se hur Paulus hela tiden uppmuntrar den här församlingen i den här riktningen som jag har nämnt då. Att leva nära Jesus, att leva nära varandra och nära världen. Vi ska ta och bara lyssna till vad han säger i första kapitlet här. Från vers 1. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus, nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner till vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader. Gud älskar er, bröder. Och vi vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord, utan också med kraft och heliga ande i fullt mått. Ni vet ju också vad vi förmådde göra bland er för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden. Med den glädje som den heliga anden ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Kaja. Ni har fått Herrens ord att höras. Och inte bara i Makedonien och Akaja, överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till. Hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på att hans son som han har uppväckt från de döda ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Vad är det Paulus säger? Jo, han säger, jag gläds åt när jag ser hur ni lever nära Jesus. Det fanns en djup kärlek hos Thessalonikerna till Jesus. Och det var den här inre drivkraften, det var den här motivationen i precis allting som de gjorde. Och det här kommer fram redan i första versen. Jag tackar Gud för er därför att ni lever i Gud, Fadern och i Herren Jesus Kristus. Det var som att varje dag när de vaknade upp så tänkte de här församlingsmedlemmarna, idag lever jag som Guds barn. Han är min far och jag lever i Herren Jesus Kristus. Jesus, jag tackar dig för vad du har gjort för mig. Idag är det du som bestämmer. Vad vill du göra genom mig? Ungefär så tror jag att de vaknade upp varje morgon. Lite senare skriver han i vers 3. Jag tänkte skriva om den lite så här. Om Paulus hade skrivit så här till dem. Vi tänker på vad ni uträttar. Hur ni uppoffrar er. Och hur ni håller ut. Visst låter det fantastiskt. Vi tänker på vad ni uträttar. Hur ni uppoffrar er och hur ni håller ut. Ja, bara det är faktiskt ett gott betyg. Ungefär så skrev Johannes inspirerad av Jesus med ett ord ifrån Jesus till Efesus lite senare i Uppenbarelsebokens 2. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet. Men är det hela bilden om du lyssnar noga när jag läste i början? Vad är det som fattas? Vad är det som fattas? Är det någon som har sin bibel framför sig i vers 3? Vad är det som fattas? Vi tänker på vad ni uträttar, hur ni uppoffrar er och hur ni håller ut. Vad säger han? Ja, det är någonting mer, eller hur? Därför att han skriver ju, vi tänker på vad ni uträttar i tron. Hur ni uppoffrar er i kärleken, och där har vi just gemenskapen som Lollo nämnde här. Och hur ni håller ut i hoppet. Tron och kärleken och hoppet fanns där. Som liksom, det var det som var motivationen. Och här tror jag, här är någonting oerhört viktigt. Alltså, kanske Paulus skulle skriva så här till många av oss församlingar i det här landet. Ni har uträttat mycket, ni uppoffrar er varje vecka i församlingens olika verksamhetsgrenar. Och ni har hållit ut i många, många år. Men vilken skillnad det gör när man har med de här sakerna. Vad ni gör i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet. Allt de gjorde bars av den här starka visionen. Och tron på att Jesus faktiskt kunde gripa in i både församling och vardagsliv. Och det fanns hela tiden den här extra kärleken till Jesus, till varandra och till människor i omgivningen. Och så gav de inte upp, därför att de hade det här hoppet. Det kommer en dag då vi får lön för mödan. Och just det här hoppet, det går som en röd tråd genom hela brevet. Det är det här motivet, hjärtat bakom det du och jag gör som gör skillnad. Och det märks på atmosfären. Det smittar. Det går inte på gammal rutin, utan det är någonting nytt varje dag. En ny möjlighet att möta Gud. Och det är min önskan att jag ska få komma hit varje gång med den här förväntan. När Paulus talar om att leva nära Jesus så talar han också väldigt mycket i hela det här brevet om helgelse. Det är ett ord som inte nämns så mycket idag. Men Paulus nämner det. Därför att Thessalonike, precis som väldigt många andra städer, var en stad som var känd för sin omoral, sin gränslöshet. Och redan långt tidigare så skrev en som heter Demosthenes, en berömd grekisk talare. Vi har prostituerade för vårt nöje, älskarinnor för kroppens dagliga behov och fruar för att få barn och sköta våra hem. Det var inte så lätt i det samhällsklimatet att leva som kristen med en livsstil som liksom utstrålade någonting annat. Och det här behöver vi nåd till idag. Precis som Paulus säger, att leva så att ni behagar Gud. Därför att han har kallat oss inte till orenhet utan till helgelse. Här tror jag att vi behöver nåd också. Att leva nära Jesus. Att kunna gå mot strömmen och be Gud, låt mig få utstråla dig. Jesus, att du får vara i centrum för mitt liv varje dag. Jag skulle kunna säga mycket mer om detta. Om att leva nära Jesus. Och jag hoppas att det ska få vara liksom det grundtonen. Men också, det här var en församling som levde nära varandra. I kapitel 3 och vers 12 så står det så här. Ni vet att vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far. Nej, nu läser jag fel. Kapitel 3, vers 12. Så här står det. Att ni blir styrkta i era hjärtan. Och er kärlek till varandra och till alla människor blir rik och överflödande som vår kärlek till er. Att er kärlek till varandra blir rik och överflödande. Låt er kärlek till varandra flöda över. Ungefär som att vrid på kranen för fullt. Så att Guds kärlek bara får strömma genom er till alla andra runt omkring. Och framförallt till varandra i församlingen. Och det här tror jag också är en bön som vi kan be inför fridhetssäsongen. Gud, låt kärleken till varandra få strömma. För visst, det kan komma in mycket små irritation och gnissel på olika sätt. Men om kärleken får liksom vara det här vattnet som flödar, så kan det skölja bort allting annat. Spara inte på det. Och när vi mer och mer fylls av den kärleken, då kommer vi mindre att bekymra oss om oss själva och mer vara angelägna om hur andra har det. Vi kommer att be för våra syskon istället för att kritisera dem. Och vi kommer att vara angelägna om att i varje grupp där vi är med se varandra. Också i de små gemenskaperna, i våra värdgrupper. När vi kommer tillsammans i veckan i olika grupper. Att vi ser varandra. Och att vi också kommer närmare alla de som ännu inte känner Jesus. Och lär känna dem. Inte fördömer dem. I kapitel 5 så säger Paulus så här i vers 10. Jesus har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Och lite längre fram säger han så här. Att vi ska leva tillsammans så att vi uppmuntrar och visar kärlek och uppskattning för det som ledarna gör. Men också att vi uppmuntrar de motfällda, står det i vers 14. Stöder de svaga, har tålamod med alla. Och sen i vers 15, sträva alltid efter att göra gott mot varandra. Alltså det där är en härlig inställning. Tänk om vi kunde ha det som en inställning under den här fridhällssäsongen. Att uppmuntra de motfällda. Att stödja de svaga, att ha tålamod med alla, att sträva efter att göra gott mot varandra. Det är ju en sån atmosfär som vi längtar efter i våra församlingar. En atmosfär där vi inte talar illa om varandra, inte baktalar varandra, utan där vi en atmosfär som präglas av uppskattning, av uppmuntran, av tålamod med varandra. Och när vi måste tillrättavisa någon, att göra det då i en atmosfär av kärlek och omsorg. För visst blir det lättare att ta emot tillrättavisning då. Ja, låt oss be att det här får vara en tid och vi får komma närmare varandra. Och där inga gränser betyder någonting om vi är pingstvänner eller missionare eller vad vi är, utan vi är ett, vi är tillsammans som Guds folk. Men det tredje är inte minst viktigt, att vi också ska vara nära den värld som Gud har satt oss i. Om du lyssnar till kapitel 1 så stod det där i vers 8. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Kaja. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alltså ryktet om den förvandling som hade ägt rum i Thessalonike, det spred sig som en löpeld. Och alla pratade om det. Och frågan är, när andra pratar om oss, om dig och mig, vad säger de? Vad säger de om Pingst och Missionsförsamlingen? Vad säger de om Guds folk i Skillingaryd? Ja, det här är ju någonting som vi i allra högsta grad kan påverka. Om vi lever nära Jesus och nära varandra i kärlek till våra grannar, så de ser dels att våra liv är annorlunda, men också att det finns en kärlek som flödar genom oss. Ja, men då kommer ryktet att sprida sig. Ja, men det här är församlingar som bryr sig. De bryr sig om varandra, men de bryr sig också om andra. Där vill jag att mina barn ska finnas med. Jag är nyfiken på vad det är som driver dem att leva och handla som de gör. Kanske jag ska gå med i en alfagrupp till hösten för att lära mig mer om kristen tro. Ja, tänk om det ryktet spred sig ännu mer. Och i kapitel 4, i vers 12 så säger Paulus så här. Lev lugnt och stilla, sköt ert eget, arbeta med era händer som vi har föreskrivit er. Lever ni på det sättet vinner ni de utomståendes aktning och blir inte beroende av någon. Det han pratar om där, det är deras arbetsetik. Det är deras helt enkelt de där 40 timmars arbetsveckan som de hade när de inte kom tillsammans. Och det han säger till dem, lev så att ni väcker respekt hos dem som inte är med i församlingen. Paulus har talat tidigare om ett liv i helgelse, men också om arbetsmoral, som sagt, om arbetsetik. För det är så här, vi tillbringar det mesta av vår vakna tid på vår arbetsplats, eller hur? Det här är härligt att få komma tillsammans, men där är den mesta tiden, och där är frågan, vad är det för smak jag ger på det kristna livet? Vad är det för doft jag ger om Jesus där? Lever jag som jag lär? Om jag är schysst mot mina arbetskamrater? Om jag följer schyssta metoder i mitt företag? Om jag alltid är beredd att ställa upp för dem som är tufft? Då kommer det här vara ett tydligt brev som andra läser. Och de kommer tänka, det där är jag nyfiken på. För många är det den enda bibel de har. Det är ditt och mitt vardagsliv. Det där kan kännas ibland, eller hur? Men det är inte så att vi ska vara perfekta. Det tror jag ingen förväntar sig. Utan en människa som är perfekt, den ryggar man snarare tillbaka för. Utan mer äkta i våra relationer, äkta i våra liv. Äkta och genomlysta. Så att Jesus syns också genom sprickorna i ditt och mitt liv. För visst finns de, åtminstone hos mig. De finns, tror jag, hos oss alla. Men att få vara de här äkta som lever så att Jesus genomlyser oss också i vardagen. Hörrni, min önskan och min bön är att vi, både här som mötesplats på Fridhäll, men också som församlingar i vår bygd, ska få göra en skillnad, få göra avtryck. Att Jesus ska få bli synlig genom att vi lever nära honom. Att vår kärlek till varandra ska få växa. Att relationer får vara öppna, ärliga, försonade, där vi möts och faktiskt vrider på den där kranen extra med, extra, och låter vår kärlek liksom flöda över till varandra. Och att vi får leva så nära människor i vår bygd att de blir nyfikna och undrar, vad är det de har som jag inte har? Låt oss be att det här får vara någonting som präglar oss under den här sommaren och framöver. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du har kallat oss tillsammans för en ny säsong här på Fridhäll. Herre, jag ber dig att våra liv ska få präglas ännu mer av dig, av en närhet till dig. Herre, där det inte bara är så att vi gör saker och ting och vi uppoffrar oss och vi håller ut. Men att det får vara, Herre, att vi gör saker och ting i tro på dig. Att vi uppoffrar oss i kärlek till varandra. Åh Gud, att det får vara kärleken som präglar allt vi gör i vår inbördesrelation. Att vi håller ut i hoppet. Åh Gud, i ett levande hopp till dig. Och låt vår kärlek överflöda ännu mer, Gud. Hjälp oss att vrida på kranen. Att inte spara på det. Och att, Herre, kärleken till varandra får liksom rensa upp kanalerna. Och göra att vi kommer närmare i försoning och i överlåtelse. Och i öppenhet mot varandra, Herre. Och jag ber det, Herre, att vi varje dag ska få vara ett brev som är läst av människor i vår bygd. Herre, där de får se Jesus i oss. Inte för att vi är perfekta, utan därför att vi är äkta människor. Herre, som låter dig ha kontrollen i våra liv. Och som vill att du ska synas. Tack, Herre, att du var med oss hela den här sommaren. Att vi får överlåta oss på nytt i dina händer. Och att vi nu när vi går in, Herre, och ska fira nattvard tillsammans, får uppleva den här gemenskapen med varandra. Och närheten till dig. För att få kraft att gå ut i världen igen. Amen.